Heja framtiden rullar vidare från The Tech Arena på Friends i Stockholm. Jag heter Christian von Essen, där det är Heja framtiden. Ja, nu sitter jag med Evelina Antila, managing partner på Wells Street. Välkommen hit.
Tack så mycket, kul.
Vi såg också senast på Bartok Live på United Spaces, pratade om AI. Vi kan dyka ner lite i det också, men berätta lite om Wells Street först. Vad är det ni gör?
Ja, vi investerar i tidiga bolag, techbolag. Har drygt investerat 40-50 bolag genom åren. Allt ifrån fintechbolag, e-com till infrastruktur, open banking, lite smått och gott. Jag tror det som egentligen är den gemensamma nämnaren är att använda tech som en enabler.
Du har ju ganska mycket kunskap om AI. Kommer det till nytta i det jobbet också?
Ja, men det tycker jag verkligen. Jag har ju, som du nämner, jag var med tidigare och byggde en av de första liksom, ledande AI-bolagen i Sverige, Peltarion, som senare blev uppköpt. Och det var ju i den tidigare AI-hypen, vilket är intressant tycker jag idag, eftersom vi diskuterar lite grann samma frågor. De till exempel etiska frågorna som vi lyfte då kommer upp idag igen. Det som är den stora skillnaden är ju såklart det tekniska språnget som har skett. Det går inte att jämföra. Men också medvetenheten hos allmänheten kring teknologin och vad det innebär. Och om man tänker liksom AI generellt, det kommer ju påverka alla. Såklart oss som investerare så är det ju viktigt dels när vi tittar på nya case i form av att kolla på bolag som använder sig av teknologin. Ibland så pratar vi ju slarvigt om AI-bolag, vilket jag tänker att så småningom kommer alla vara AI-bolag. Så det som vi tittar på framförallt är ju att se, är det här ett problem där man kan använda den här tekniken för att lösa det mer effektivare. Och det gäller ju både nya möjligheter, instegsmöjligheter, men framförallt också titta på portföljen som vi har idag. Där det finns många bolag som kan applicera det här AI problem first. Att man tittar på, är det här ett problem som faktiskt kan använda sig av tekniken? För jag tror att det är viktigt också att komma ihåg när vi pratar om AI, för det är väldigt hypat just nu. Att man måste någonstans gå tillbaka och titta på, oavsett om du bygger ett bolag eller om du ska titta på ett AI-initiativ, att utgå från just problemet och se, är det här någonting som passar för tekniken? För AI är inte svaren på alla problem.
Nej, precis. Så att man inte bara fokuserar på AI och sen ser vad man ska bygga, utan tvärtom.
Ja, men exakt, precis. Och just nu så ser vi ju, det är väldigt intressant att vara investerare i den här tiden där vi har liksom en nedgång och där vi har gått från liksom den här otroliga halleluja-tiden där det var enkla pengar tillgängliga, så är det ju absolut inte idag. Och det har vi ju sett på värderingarna, men vi ser det ju också på bolagen som har svårt att överleva i den här tiden. Och då kan man ju någonstans se här, det som sticker ut, det är just AI-bolagen där det finns den här hypen. Men återigen, jag tror att det är viktigt att komma ihåg och titta på allt, är det här liksom sand eller guld? helt enkelt. För att det är lite för mycket generell hås kring tekniken. Och jag tycker man måste gå tillbaka till, vad handlar det om när man ska bygga ett framgångsrikt bolag? Jo, men det är att titta på just problemet. Hur många som har det här problemet? Och så hur ska vi lösa det? Och sen så kan ju AI absolut vara ett sätt att bygga och lösa de problemen. Men att inte börja i fel ände, så att säga.
Du har ju juridik bakgrund och pratar ofta om alltså copyright-problematik och sånt kring AI. Men du sa samtidigt innan att du är lite trött på den här regulate eller innovate-diskussionen. Men är inte där vi måste brottas ändå någonstans?
Jo, men det har du rätt i, absolut. Det är mer lite tröttsamt att vi har hamnat i någon form av polarisering där man antingen ska vara då en förespråkare av reglering och på andra änden så ska det tydligen handla om att regleringar stoppar all typ av innovation. Men jag tror att det går att ha två tankar i huvudet samtidigt. Jag tror att det går att innovera och samtidigt tänka på mänskliga rättigheter och integritet. Vi vet ju att det här är en teknik som har otroliga effekter. Den är väldigt, väldigt kraftfull. Vilket som sagt gör då att konsekvenserna blir ju därefter. Och det här är ju liksom inte första gången vi står i någon form av teknikskifte. Om man bara backar bandet och liksom tittar på big data som kom och sociala plattformarna som har kommit därefter. Det finns ju massa saker som vi nu idag inser som vi då inte såg. Men jag tänker att nu är vi där vi är. Och vi vet att till exempel det finns många som far illa idag på grund av till exempel algoritmer, misinformation och hur teknik kan användas i ett väldigt negativt syfte. Och att någonstans lära oss av det och förstå att okej, det betyder att vi kanske inte kan släppa det helt fritt. Jag tror liksom inte, idag tror jag inte att tekniken i sig är det vi ska vara rädda för. Jag tror att det är användningen av tekniken som är det vi ska vara rädda för. Och då tror jag just att ha en reglering som är teknikneutral och just titta på konsekvenserna. Det tror jag är vägen framåt. Sen absolut, vi ska inte hamna i någon form av liksom våt filt som sätter stopp för innovationen i Europa. Men jag tror att det går som sagt att ha två tankar samtidigt.
Ja, men som Kai Andersson pratade om att det är inte så viktigt att prata om etisk AI eller ansvarsfull AI, utan det handlar om samma lagar och regler som vi alltid har, och det handlar om människor som använder sig av tekniken. Så att begå ekonomibrott är fortfarande olagligt oavsett vilken teknik du använder av. Så att det handlar om konsekvensen av handlandet istället för hur.
Precis, och det är precis som du säger. Vi har ju, det är inte så att vi befinner oss idag i ett laglöst land. Vi har ju massa lagar och regler som är tillgängliga och som är tillämpbara på där vi befinner oss idag. Det vi har sett dock är ju att tekniken har, på grund av dess kraftfullhet, har fått med sig konsekvenser som lagstiftaren inte tidigare riktigt har kunnat förutse. Och det är det nu som vi försöker då lappa ihop och kanske ta något helhetsgrepp på, som AI Act, som är då EUs förslag till hur vi ska approchera det här. Och en sån sak som vi nämnde tidigare med copyright, det är ju till exempel en sån fråga som faktiskt sätter fingret lite på utmaningarna här. Vi ser ju att de här modellerna som blir bra för att de har tränat på stora mängder data. Mycket av det som finns idag har ju också blivit så pass bra för att de har tränat på data som har skrapats från webben. Som en följd av det så har ju då olika typer av kränkningar ägt rum, både av din och min data. Ibland så hör man liksom så här, ja men hellre be om förlåtelse än att be om någon förhandsgodkännande. Men nu ser vi att det här, det funkar inte toppen. Det är tvister som är igång. Det är olika typer av upphovsrättsinnehavare som säger att app, ni kan inte använda mina konstverk. Ni kan inte utnyttja det på det sättet. Och det har vi ju nu helt enkelt ett glapp som vi behöver fundera på. Hur funkar det här? Jag brukar säga att vi befinner oss ju nu lite i en Napster-era. Alltså lite som vi såg tidigare med musikindustrin. Där det är lite cowboy. Och det används liksom hejvilt och på olika sätt. Och man visar kanske inte den respekt som man ska till immateriella rättigheter. Men kanske kan vi hamna i någonting som blir mer en Spotify-era i sådana fall. Att man hittar ett sätt att använda data på ett sätt som är lagligt.
Ja, vissa tror ju också att de här verktygen kommer bli dyrare i framtiden när det här dras åt och skruvas åt.
Ja, men exakt. Och det där är så viktigt också ur en investerares perspektiv. För att det vi ser idag är ju någonstans att vi måste förstå, inte bara nu att AI Act kommer, som kommer sätta krav på transparens och dokumentation, och det kommer ju krävas en helt annan typ av compliance och governance, vilket de stora bolagen kan hantera, för de har resurser, de har kapital. Men om man tittar på startups till exempel, så är det ju oftast små team men kanske inte så mycket kapital. Så där tror jag att det kommer bli en utmaning. Så det är den ena aspekten. Sen som en annan sak som vi inte har heller berört tillräckligt mycket, tycker jag, i samhällsdebatten idag, det är ju också miljöpåverkan av de här modellerna. Det är ju otroligt mycket datakapacitet som behöver användas. Och så här, hur tänker vi där ur koldioxidsyfte och vad det ska kosta? Och sen så slutligen så tänker jag också att affärsmodellerna kommer nog utmanas. För att om vi nu har det här Napster-cowboy-eran, vad händer då om vi snarare hamnar i en Spotify-era där man ska betala för sig? Vad innebär det för modellerna? Och det tror jag att det är någonting också för investerarna att ha koll på. Och sen inte minst, om vi lämnar det legala, moat, alltså vallgravarna. Tidigare så var ju tekniken i sig en vallgrav. För det var inte alla som hade tillgång till AI-expertis. Men idag så har ju liksom kostnaden för den här typen av intelligens gått till noll. Så det är inte längre ett sätt att vara konkurrenskraftig. Och då måste man ju hitta andra saker som gör att man kan differentiera sig från sina konkurrenter. Och då kan man ju titta på kundbas eller att man har kanske proprietär data som inte någon annan har. Men någonting som jag också tror är viktigt, det är att utvecklingen går så fruktansvärt snabbt just nu. Det gör att sådana här foundation models och vidare kommer ju bli så mycket bättre. Det kommer bytas ut. Så att jag tror också när det gäller startups att det är viktigt att också ha en djup kunskap kring AI och vara snabba på att iterera i den här snabba utvecklingen.
Precis, för det är ju väldigt många mindre bolag som bygger hela sin affärsverksamhet, sin affärsidé på GPT-modellen till exempel. Och det känns ju ganska sårbart egentligen.
Ja, men precis. Och då är det ju just det här man får titta på. Hur ska man klara sig i den här konkurrensen? För nu poppar det ju upp AI-bolag som svampar där ute. Å andra sidan, det är vissa bolag som ganska snabbt tar ny mark. Någonstans kan man gå tillbaka till vad entreprenörskap då handlar om. I att så här, idéer, det finns det många av. Idéerna är fria. Det handlar om execution. Och hur du tar dig an problemet och kommer ut i marknaden.
Vad skulle du säga att du letar efter som investerare då? När, givet att klimatet är tuffare. Är det andra krav på liksom, bevisat kundcase och lönsamhet idag?
Ja, men vi har ju en generell trend där investerare generellt tidigare kanske har prioriterat tillväxt och att växa det i princip till vilket pris som helst. Men nu så är ju trenden snarare att man tittar på lönsamhet. Viktigt att titta på siffrorna. Pengar in, pengar ut, unit economics. För vår del så har vi alltid prioriterat finansiell hållbarhet. Så vi har velat investera i grundare som vill driva positiv förändring men som också kan kommersialisera sin affär ganska snabbt. Och inte bara då växa till vilket pris som helst. Så det är ju mycket mer liksom sunt förnuft skulle jag säga i hur man driver en affär. I realiteten så tror jag att många investerare vill ha båda. Alltså man vill både ha lönsamheten och man vill ha den här snabba tillväxten. Så de som lyckas pricka in det, de står i ett väldigt bra läge just nu.
Det kan vara svårt för dem som har en kanske dyr teknologi men som har enorm potential framåt, men då kanske inte investerarna är riktigt tillräckligt uthålliga i dagens klimat då.
Jag tycker att du sätter finger på något som är väldigt viktigt och det är ju att investerare har ju olika investeringsteser. Och vissa är ju som oss då, som gärna vill se en finansiell hållbar modell och som kan kommersialisera ganska snabbt. Personligen så tycker jag att deep tech och även life science för den del är superintressanta områden. Men det passar inte riktigt vår investeringstes. Däremot finns det ju andra VC-fonder som har den inriktningen. Och då har man, och det måste man ha om man ska ge sig på den här typen av bolagen, en helt annan typ av uthållighet och kapital för den delen. Men jag tror att den här konversationen är egentligen jätteviktig att ha med entreprenörer. För att VC-kapital är inte alltid svaret på allt. Precis som att AI inte löser alla problem så är det inte riskkapital alltid som löser problemet. Så vi upplever ganska ofta, eftersom vi är den första investeraren i de bolagen som vi går in oftast, att ha den här typen av konversation underlättar också för att förklara hela VC-modellen. För när vi investerar våra pengar, då förväntar vi oss en avkastning på dem och vi vill göra ett antal X på dem. Och för att göra det så behöver bolaget växa med en viss takt. Och att då diskutera de delarna med entreprenörerna upplever vi är ganska givande ur den aspekten. Är det här någonting som vi vill göra tillsammans? För det är ju som ett giftermål. Vi kommer behöva hänga ihop i 5-10 år tillsammans kanske. Och då är det ju viktigt att man har rätt investerare med ombord. Och ska du bygga ett deep tech-bolag, ja, men då behöver du en annan typ av investerare som är mycket mer uthållig. Ska du bygga ett bolag som faktiskt inte egentligen är i behov av riskkapital, nej men då kanske du inte behöver en VC med från början. För det är klart att du släpper en del av kontrollen av ditt bolag när du bjuder in någon till din aktiebok.
Hur stor genomsnittsinvesteringen för er skulle du säga?
Ja, men typiskt sett när vi investerar så skulle jag säga att första investeringen är på mellan 1-10 miljoner. Lite beroende på var bolaget befinner sig och hur behovet ser ut. Och sen så tar vi höjd för att kunna göra följdinvesteringar.
Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Åh, vilken bra fråga. Ja, men vet du, jag tror att det här, alltså någonstans så handlar det ju ett om att, alltså allt handlar om relationer. Jag tror att det också börjar med dig själv. I att älska sig själv för att kunna älska andra. Och sen så tror jag också att det handlar om att faktiskt fundera på vad man kan göra. För att alla kan göra något. Alltså det som, jag är ju fortfarande så varm i hjärtat efter den här helgen, för att jag är ute och pratar en del om entreprenörskap och investeringar. Men i helgen så fick jag prata med en grupp personer som är de som vi ska ägna oss ännu mer tid åt. Och det är tonåringar. Och i det här fallet så var det tonåringar från utsatta områden i Stockholms förorter. Och det var så engagerade, så nyfikna, så peppade ungdomar som inte tidigare kanske hade alls hört talas om liksom entreprenörskap. Vad man kan göra med det. Och att det egentligen handlar om problemlösning och, precis som du sa, också kunna driva positiv förändring i världen. Så att jag tror att vi alla ska tänka på att ännu mer ägna oss mer tid till våra ungdomar.
Mm, det ska jag göra om en stund här. Tack snälla Evelina Antila för att du kom till Heja Framtiden.
Tack snälla.
Kolla in Well Street för mer information. Vad är webbadressen?
Wellstreet.se.
Wellstreet.se. Och hejaframtiden.se för all information om podden och mina projekt, föreläsningar, böcker, nyhetsbrev och så vidare. Vi sänder här från The Tech Arena på Friends Snart Strawberry i Stockholm. Tack för att du lyssnade.